Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som ni hörde i den vanliga hallå-ranten där.
Hallå.
I Örby utanför Stockholm just nu. Och då med mig, Per Bjurman, som alltid nu för tiden i New York. När man fastnar för första gången en hel vår på grund av omständigheterna.
Ja, precis. Exakt. Nu hade vi varit inne i konferensfinaler alltså. Om det hade varit Stanley Cup-slutspel. Och du hade verkligen varit på resande fot.
Förlåt, jag började hosta. Jag satte något i halsen. Det är inte corona.
Nej, bra. Det tror vi inte att det är. Jag hoppas inte det.
Nej, jag var så exalterad.
Exalterad, ja. När jag sa konferensfinal så bara... Då började jag hosta, ja. Liksom, du blev så glad.
Ja, det är 11 maj. Jo, vi hann nog vara i början av konferensfinalerna. Möjligen en Game 7 nu i andra omgången, jag vet inte riktigt.
Ja, det är någonstans där i skiljelinjen typ.
Ja, men nu är det ju som det är. Vi befinner oss i en pandemi och NHL och allting annat har varit nedstängt i 9 veckor. Ja. Och idag kom ju beskedet att AHL, de ställer in hela säsongen. Där är det över och förbi.
Precis, det blir inget slutspel eller någonting sånt där. De har stängt igen totalt, 100%, klubbat igenom bland deras respektive ägare.
Ja, men det var också ganska väntat. De har ju liksom inga tv-avtal att prata om. De tjänar inga pengar på tv så, utan de tjänar ju bara sina pengar på entré i hallarna.
Ja, precis. Jag har ju kollat en del på AHL-tv. Den har blivit lite bättre nu sen AHL faktiskt började satsa lite på den. Men för några år sedan, till exempel, jag skulle följa Syracuse Crunch. Eller faktiskt så här, när, ja de också, men Norfolk Admirals som var Tampas gamla framlag. När de gick och vann 2013 med Tyler Johnson, med Alex Killorn och såna här killar. Alltså den streamen, man fick alltså streama Jumbotronens sändning med radions kommentatorer pålagd.
Ja. Jo, men alltså jo, det finns ju tv-sändningar nu, men det är ju inga pengar att prata om som i NHL.
Nej, verkligen inte, precis. Och det är inte samma prestige, samma 100-åriga historia att dela ut Stanley Cup som att dela ut Calder Cup. Liksom.
Nej, men framförallt om de ska tvingas spela utan publik då. Det är hela deras inkomstkälla. Ja. Så det är helt meningslöst.
Nej, precis. Det är det som är den absolut 100% anledningen. Liksom.
Ja, så att, där blir det ingen. Men NHL, de vandrar vidare mot sina förhoppningar om att åtminstone genomföra ett slutspel. Och det senaste budet är ju nu att man struntar i sista månaden av grundserien då och ger sig i kast med ett slutspel bestående av 24 eller 20 lag. Förmodligen 24. Och de som inte var, de som fortfarande hade chans att ta sig ett slutspel enligt vissa procentsatser då, som tabellen såg ut när det slutade, får ett slags play-in.
Ja, precis, exakt. Så att hur det formatet exakt ska byggas upp har man inte kommit fram till exakt än. Det blir väl, om man tar med wildcard-lagen då, plus de fyra lagen utanför slutspel som det pratas om det skulle bli 24 lag, alltså 6 lag i respektive konferens i play-in-system. Så vet jag inte exakt hur det ska gå till, för det är ju 6 lag, så det går inte att köra ett rakt turneringsträd liksom.
Men, nej, inte jag heller. Men, och det ska vara på 4 platser då, fortfarande oklart vilka, men man måste, det viktigaste är att begränsa resandet då. Ja. I dessa tider att man inte ska kuska runt med 50 personer per lag runt hela kontinenten.
Nej.
Det är ju då smittspridningsmässigt det värsta man kan göra.
Ja, precis. Samtidigt har de kommit fram till här nu, eller kommit fram till, men de har det visste de ju, men att det är ju en ekonomisk fråga också det här med att testa alla spelare som de måste göra. De ska ju testa varje dag, sägs det. Och de måste sanera omklädningsrummen i de här 4 respektive arenorna de ska hålla till i, och plus träningsfaciliteter och sådär, på ett väldigt grundligt sätt varje dag, pratas det om också. Och det kommer ju kosta pengar. Till exempel de här testerna. Det snackas om $20 per gång, per spelare, per ledare. Och de är ju, som du säger, de är minst 50 personer i respektive organisation som är med. Och det blir ganska mycket under en lång tid, för det är ju inte bara under själva matchdagen och så där. Det är ju en lång process nu när de ska samlas igen, som det pratas om här, i eventuellt som tidigast i slutet av maj eller någon gång i juni, och så fram till att de något lag lyfter Stanley Cup-bucklan i september kanske, eller till och med oktober.
Ja, det är inte bara en ekonomisk fråga där med testerna dock. Det är en moralisk också. Det, för att, ja, det har ju inte varit alldeles lätt för vanliga människor att få testa sig här. Om de här lagen kommer till fyra städer där människor, vanliga människor har svårt att testa sig, och de här kommer att göra test, superstjärnor kommer att göra flera tester om dagen, så är ju det ett problem. Men det har ju Bill Daley, som får göra de flesta uttalanden om här, varit ganska klar med att det går bara att genomföra om det är på ställen där rigorös testning, eller där testning är tillgänglig för alla.
Ja, precis. Att de inte, det går ut över den lokala befolkningen liksom.
Ja, precis.
Så det har de ju varit tydliga med i alla fall.
Det måste. Du, jag måste fråga en sak apropå tester. Du har tryckt in inspelningsknappen. Och det har vi varit med.
Oj, ja, det var en viktig fråga. Jag blev lite nervös precis när du sa det, men den är intryckt.
Ja, vi brukar börja med det. Innan hallå, Ramsson, så brukar vi vidimera att den är intryckt. Ja. För det har några gånger genom historien hänt att vi har fått lov att ta om allting, och det är inget roligt.
Nej, det var inget spontant. Så, senast var vi faktiskt i New York här, Foppa-avsnittet. Ja. Alltså, ja. Foppa-delen, den satt i alla fall. Det hade ju varit hemskt om, om jag hade misslyckats då. Själv. Jag hade ju kunnat bli så nervös typ så att jag hade missat den i Foppa. Men sen så när vi skulle fortsätta efteråt, då glömde jag totalt bort att trycka på den röda knappen.
Men nu är den mycket. Ja,
nu är den,
ja, bra.
Nu är den på. Mm.
Men det är ju också... Alltså, jag hör mer och mer om att det är väldigt många spelare som är tveksamma till det här. Ja. De i St. Louis ska ha sagt liksom tvärnej. De vill inte göra det här. Bara om det är i St. Louis. De vill inte åka någonstans och sitta i flera månader på något hotellrum. Nej. Och göra något som spelar utan publik, och det kommer inte att kännas som det ska. Ja, jag vet inte. Det finns olika syn på det. Jag pratade med Henrik Lundqvist häromdagen i en längre intervju. Och på honom lät det som att han var ändå ganska redo och trodde att kommer vi bara samman så kommer vi att tända till och vilja spela för att vinna.
Precis, så han såg man ju här idag ihop med Joel Lundqvist köra runt lite och göra sig redo för en eventuell återstart i NHL. Så han håller sig i form. Ja. På is till och med.
Ja. Ja, men det gör de ju. Det gör ju svenskarna då, till skillnad från alla andra. Vilket också är lite känsligt.
Ja, precis. Exakt. Det pratade vi lite om förra veckan, att svenskarna har en fördel där och att det finns vissa NHL-spelare som har uttryckt negativa åsikter kring det och att det är orättvist. Och det är ju också en sak som har kommit upp i det här. Det finns ju en spelarkommitté som vi har nämnt också, med McDavid och Tavares och Scheifele bland annat, och Ron Hainsey tror jag är med. Ben Riemsdyk, som vi kommer komma in på senare i avsnittet, är med där också. En synpunkt från spelarna är också det här att de tycker att det ska vara, när de väl återsamlas allihop, så ska det vara på rättvisa grunder. Alltså när träningsfaciliteterna öppnar upp, så ska det inte vara så att oj, St. Louis öppnar först eller Carolinas öppnar först och så får Toronto vänta en vecka till. Utan det ska vara samma förutsättningar för alla lag. Liksom.
Ja, Rangers var de som får vänta längst då, eller lagen här i New York. Så här har det ju varit som värst.
Ja, precis. Ja, det är extremt mycket parametrar att ta ställning till. Och det är därför det dröjer på tiden. Men förra veckan när vi hade vårt avsnitt så pratade vi om draften mycket. Och det sades att det skulle komma ett definitivt beslut förmodligen den veckan. Men här sitter vi återigen och det har inte kommit någonting nytt kring draften i alla fall när vi pratar nu.
Nej, det är mycket som hänger i luften. Så mycket som många trådar man, ju fler trådar man drar i, känns det som att till slut får man ner ett lass med problem i ansiktet.
Ja, precis. Det är väldigt mycket. Mycket problem. Men vi kan säga i alla fall, som du understryker det, att det mest nya vi har den här veckan i alla fall jämfört med tidigare är just det med att man förmodligen skippar grundserien och sparar tid med det, och man blir av med det här som Drew Doughty och många bottenlagsspelare har klagat på, att varför ska de liksom samla sig mitt i sommaren och spela helt meningslösa matcher för dem när de ändå är avsågade. Noll motivation, skaderisk och allt möjligt, och smitterisk.
Ja, verkligen. Totalt omotiverade för det. Ja, det får man verkligen förstå. Vad som är intressant är huruvida, det har inte fått någon klarhet igen, om den där kommittén du pratar om med de spelarna, om de har beslutsrätt här eller om det måste ut på omröstning som i CBA.
Jag tror faktiskt det. Alltså, spelarfacket måste i alla fall skriva under allt det som NHL beslutar sig för i slutändan. Alltså, de har ju stor makt, spelarfacket. Men sen om det är spelarkommittén eller varenda spelare som ska vara med och rösta, det vet faktiskt inte. Jag tror nästan att spelarna kanske får rösta om det.
Ja, jag är inte så säker i och med att det finns den där kommittén. Det är oklarheter med allting, som vanligt.
Vi får se.
Vi kommer få fortsätta sitta och inte veta någonting ett tag, verkar
det
som.
Ja, det verkar så. Det rör på sig lite mer, tycker jag, lite mer konkret sådär, men fortfarande dyker upp nya problem. Liksom. Så att, vi återkommer garanterat nästa vecka också.
Det är desto roligare med det parallella slutspel som pågår i bloggen och i det parallella universum som finns där.
Ja, det måste jag säga, att det är betydligt roligare. Ja.
Så där rullar det ju på i fantasin då, som det skulle ha varit nu, även om det kanske inte är så troligt att allt som hände där hade hänt i verkligheten. Det börjar spåra ur lite nu när båda referenterna tycker att fantasin börjar tryta. Det hittas på lite väl otroliga saker.
Jag måste säga att realismen var ändå ganska stor i första rundan liksom. Sen har det spårat ut totalt, det är ju för varje match som har gått, skulle jag vilja säga.
Ja, men det är ju otroligt svårt alltså. Det blir så säkert att bara skriva ett helt vanligt referat om att
det slutar 4-3 och de avgjorde liksom, det går inte. Det måste ju hända någonting.
Ja, och det gör det ju.
Nu är det alltså får man säga att det gör.
Vi har just fått östra konferensfinalen avgjord mellan Philadelphia och Toronto.
Ja, precis.
Och i vanlig ordning så, eller vanlig ordning, men nu mer är det ju så att du refererar de två första matcherna och lägger upp resten åt mig.
Ja, precis.
Och du börjar ju med det otroliga som hände i första matchen där, att det avgjordes med ett självmål. Underbart självmål.
Ja, det var ju alltså apropå Van Riemsdyk, ja, som vi återkommer till nu. Ja, han har ju spelat i Toronto, men nu med till han ju Philadelphia sen några år tillbaka. Men det glömmer han bort i första matchen, i Philadelphia. Ja. Och vid ställningen 2-2 i slutet så bara en halv minut kvar så han får ju hjärnsläpp helt enkelt och lägger in den i drömläge visserligen, men det är ju fel målbur.
Ja, så kan det bli. Han får ju revansch senare i serien och avgör en match i Toronto för Toronto i rätt kasse och så.
Ja, precis.
Nej, för Philadelphia, förlåt.
Ja, precis. Nu börjar vi blanda ihop det också.
Ja, ja, det blir en otroligt jämn och udda och konstig serie. Men det slutar ju då med att det är inga hemligheter nu då, eftersom den redan har... Toronto vinner på övertid i Game 7. Pierre Engvall avgör. Föser in avgörandet och tar Toronto till första finalen sedan 1967.
Ja, det är ju sjukt. Alltså, Toronto är i final, kan jag tänka dig. Alltså, ja. Toronto media skulle explodera till TSN liksom. De skulle ju sända mer än dygnet runt.
Du är på plats också.
Ja, precis. Exakt. Jag, som du skriver där, så hade jag ju skrotat planerna på att åka över till slutspelet när Tampa åkte ut mot just Toronto. Då var det ingen kul längre, tycker jag. Men inför Game 7 här så kunde inte jag hålla mig kvar i Örby, utan då fick jag helt enkelt ta någon dyr flygbiljett över till Philadelphia och se den matchen på plats. Och göra bort mig igen, har du skrivit.
Du börjar med att ställa dig på klubbmärket och blir så nervös så du börjar sjunga hockeysången.
Jag börjar, hockey game is the best game you can name. Så försöker jag komma undan att jag har stått på märket igen.
Ja. Ni tror och Voracek skriker åt dig.
Mm. Kommer drömma mardrömmar i natten. Alltså.
Ja. Ja, men det är så vi, nu har vi, får vi se då. Den andra konferensfinalen är ju Nashville mot Edmonton. Ja. Det kan för första gången på otroligt länge bli helt kanadensisk final och därmed garanterad Stanley Cup-seger i Kanada.
Ja,
Oj,
precis. Oj, oj, förekommer i det här blogginlägget också, kan jag säga. Men ja, det vore verkligen oj, om vi har en hel kanadensisk final.
Ja.
Det är inte omöjligt, 50-50.
Är det inte stort också i slutet där? Vi är först, du och jag är först att få tag i Pierre Engvall efteråt och få hem en live-feed till redaktionen i Stockholm. Det vi har börjat samling om Mats Sundin i studion.
Precis, det är helt sjukt. Och precis, normalt sett får man ju vänta in i omklädningsrummet innan man får tag i spelarna, men vi lyckas strängas in i korridoren och fånga Engvall bara minuter efter avgörandet och livesänder det hemma i studion där Mats Sundin och Börje Salming står och är helt lyriska.
Det här var ju, som om du kommer ihåg, så var ju det här en matiné och de högsta tittarsiffrorna i Sverige på en NHL-match någonsin.
Ja, just det. Precis, det står ju här i början. Ja, exakt.
Men hur vi då har lyckats få Börje och Sudden till Aftonbladet-studion och blåst, vi har satt på det, är ganska stort.
Ja, det kan man ju ifrågasätta.
De gör high-five över huvudet på Linn när Toronto har vunnit.
Ja, just det, exakt. Precis, Linn Nordström, programledare. Ja, nej, men jag är inte så förvånad visserligen, för Sportplats budget är ju uppenbarligen enorm i det här slutspelet, i och med att du åker privatjet mellan varenda slutspelsmatch.
Så att, ja, det är en hård satsning på NHL.
Ja, det är verkligen. Så att Salming och Sundin står i studion, det tar jag för givet, höll jag på att säga. Mm. Ja. Jag vill nämna det också bara, att det var ju det spårar ju lite med gimmicken här för Flyers också. Att, det här med Alain Vigneault, att han har kallats för badtofflan i din blogg under många år, det har spårat ut totalt i den här serien.
Ja, det har snappats upp av Chris Johnson och spridits i Toronto. Sen det kastas badtofflor på honom.
Ja, medan i Philadelphia så kastas det, ja, där viftas det med loafers som en sån här fin skor och Gucci-skor och allt vad det är.
Ja, det har spårat ur ganska ordentligt, får man säga.
Ja. Så det, ja, man kan...
kanske mest i huvudet på oss.
Ja, visserligen. Det här kanske säger lite grann om hur länge sedan vi såg en riktig hockey,
ja,
när vi kommer på sånt här. Men ja, man kan ju läsa det i en blogg helt enkelt, om man vill följa med i detaljerna här.
Ja, match det är match. Ingående referat av match för match. Så, och framåt helgen, så vi ska dra ut på det här lite, då kommer också västra konferensfinalen.
Precis.
Som sagt, Edmonton mot Nashville.
Ja, ja, det finns, mm, finns potential för dramatik där också, kan jag säga.
Yes. Ja, du, Ekan, har hänt något annat då? Ja, du har lite små grejer och som du vill sortera i.
Ja, precis. Jag hade tänkt att prata lite målvaktskontrakt här faktiskt. Ett som skrevs för några veckor sedan framförallt, och sen så ett annat som... Ja, det är två kontraktslösa målvakter helt enkelt som det måste göras ett spännande val kring. Men jag tänkte börja med det där kontraktet som skedde för några veckor sedan men som inte har kommenterat i podden. Och det är ju då Elvis Merzlikins i Columbus. Elvis Magin som ju var så mycket på tapeten i januari-februari typ.
Mm.
Han har ju bara spelat då, vad är det, 32-33 matcher i NHL. 33 matcher. Men han belönas alltså med ett tvåårskontrakt på $4 miljoner per säsong för det. 33 matcher.
Ja.
Det tycker jag ändå är anmärkningsvärt. Det är alltså samma siffror som, typ samma siffror. Han fick 4,4 miljoner i två år. Men nästan ett identiskt kontrakt med vad Jordan Binnington fick förra året efter att ha vunnit Stanley Cup som rookie liksom.
Ja.
Så,
ja, men jag kan förstå satsningen. Han levde upp till sitt namn under de matcherna han spelade. Ja. Ja. Han var en riktig entertainer.
Ja, precis. Alltså han är ju, och det ska man säga också, vilket ju Jarmo Kekkeläinen liksom försvarar det här kontraktet lite med. Eller försvarar. Det är ju, många tycker att det förmodligen kommer vara rimligt. För så bra var ju han på de här 33 matcherna. Eller framförallt kanske 30 matcherna i alla fall. För han började ju dåligt sina första. Då tänkte man, oj, vem är det de har släpat hit? Men han har ju varit... Han är ju liksom 25 år, han är ju beprövad på europeisk mark. Han har ju stått ett 5-6 år som första keeper i Schweiz. Han har spelat 4 VM för Lettland och han var en profil verkligen i hemlandet och i Schweiz. Så att när han kom till campen då med Columbus så var det, hade både lettiska och schweiziska tv-team ansökt om att liksom dokumentera och följa honom inside Merzlikins NHL career typ.
Mm.
Så att det är ju en, och som du säger, han är ju lite Elvis persona också. Det är inte bara namnet, utan han är ju en sån elektrisk karaktär, höll jag på att säga.
Ja. Ja, men absolut.
Ja, och så är det väl lite typiskt Jarmo Kekkeläinen också. Alltså med lite så okonventionella grejer som brukar funka bra. Alltså till exempel, vad ska man börja någonstans? Ja, men när han tar Tortorella, så när han är som minst populär. När alla tror att Tortorellas NHL-karriär är typ slut. Ja. Då plockar Kekkeläinen in honom och det blir ju succé. Han tog inte Puljujärvi i draften som alla tänkte, hans landsman som var rankad trea då 2016. Han tar Pierre-Luc Dubois istället. Och var är de i sina respektive karriärer nu? Dubois är liksom, ja, första center och Jesse Puljujärvi hemma i Kärpet.
Ja, ja, och sen är det väl så att Columbus också, alltså, efter den här åderlåtningen i förra sommaren så behöver de lite stjärngrans.
Ja, han har ju den, som säger, den lite dragningskraften med Sligins.
Ja, ja.
Och det är också ett så här bra beslut. Jag menar, nu var det inte så att Bobrovski jättegärna vill stanna i Columbus ändå, men det var inte så att Kekkeläinen var med och budade på honom och försökte matcha Floridas $10 miljoner per säsong. Och om vi tittar nu så var det betydligt bättre att satsa på Korpisalo med Sligins än på Bobrovski.
Ja, ja.
På det kontraktet han har skrivit till Florida.
Ja.
Så att Kekkeläinen, han går sin egen väg ofta, men han får det att funka. Jag menar, visst, det var ju snöpligt i fjol när de tappade så många spelare. Och man kan ifrågasätta att han behöll både Bobrovski och Panarin vid deadline och tradade till sig Duchesne och den jättesatsningen då, så försvann alltihopa sen. Men de vann ju sin första slutspelsserie genom tiderna och de svepte seriesuveränen Tampa. Tyvärr måste jag erkänna det, men de gjorde ju det. Så att det var ju något speciellt som hände i Columbus då, trots allt.
Ja.
Så att, ja. Ja. Så jag ville bara nämna det med Slikens kontrakt, att det var lite anmärkningsvärt. Och jag menar, Korpisalo hade också utgående kontrakt och han fick 2,8 miljoner för ett tvåårskontrakt, så betydligt mindre. Och han har ändå 3 gånger så många NHL-matcher på meritlistan, mer än 4 gånger så många matcher i princip. Och var ju faktiskt uttaget till All-Star-laget innan sin skada som gjorde att Merzlikins fick chansen som nummer 1.
Ja, men det indikerar ju också att de ser Elvis som första målis framöver.
Ja, det verkar onekligen så, som att han har gått och blivit nummer 1. Och det Så känns det ju. Alltså, så bra var han ju.
Ja.
Nej, men den, det andra jag tänkte säga är att en liknande målvakt...
Ja, du ska gå. Jag ska gå och hämta kaffe. Du kan väl vänta en sekund.
Ja, okej.
Okay. Sjung lite.
Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period. The Swedish... Ja, det där kan jag inte. Det där, efter det frängen klippar jag liksom. Så jag kan ju inte... Jag kan inte. Jag måste nästan börja från början. Nu ska vi se. Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. The tension goes, the whistle blows and the puck goes down the ice.
Ja, nu släpper du pucken igen.
Ja, nu, precis, exakt. Precis. Pittsburgh skulle jag komma in på. För de har en liknande målarsituation. Två jämnåriga keeprar. Det är Korpisalo och Merzlikins är ju 25 års åldern. Och det är även Jerry och Murray. Även om det känns som att Murray är en betydligt mer rutinerad målakt än vad Jerry är. Mm. Men faktum är att de har också båda RFA. Precis som både Merzlikins och Korpisalo var. Och där har Rutherford, Jerry Manishan, gått in och sagt nu att nej, lönetaket speciellt om det inte höjs, vilket det inte kommer göra. Det är omöjligt att behålla båda två. Vi får välja antingen Murray eller Jerry. Och det är den stora frågan. Vem ska man välja?
Ja, det är faktiskt ingen lätt fråga att svara på. Men jag lutar nästan åt Jerry.
Ja.
Jag tyckte att de här senaste åren här, eller framförallt slutspelet 2019 då, så tyckte jag att Murray började visa svagheter.
Ja, precis. Du var ju på plats på några av de matcherna och hade inte så goda omdömen om hans insatser. Det var ju någon match när han släppte in första skottet.
Ja,
till exempel.
Ja, precis.
Och visst, han har ju lyckats slutspel tidigare om man säger så. Han har två Stanley Cups som konkurrerade ut Fleury där och gjorde att Fleury i sin tur, när de skulle välja mellan de två, blev petad. Och som sagt, lika gammal som Jerry. Man tror att Jerry är någon ny, ung, hipp, liksom. Det här är framtidsmannen, men de är ju exakt lika gamla. Eller inte exakt faktiskt. Jerry är ett år yngre, men har inte fyllt 25, eller vad det nu är, än. Så det är nästan. Men som du säger, på senare år så har inte Murray varit så bra. Egentligen sen Fleury lämnade, om man ser sen dess. De tre åren som Murray har varit, har liksom varit, i alla fall från start, uttalad första keeper. Så om man kollar sen dess, jag var tvungen att klumpa ihop de tre säsongerna. Om man bara tittar i enkel statistik, inte avancerad, bara i räddningsprocent och goal against average. Han är 24 i räddningsprocent och 28 i goal against average. Så det, han är ju verkligen, han är knappt average som målvakt under den här perioden. Medan Jerry då slog igenom ett dunder och brak i vintras, så hade ju stor del att Pittsburgh låg så högt upp i tabellen, trots att Crosby var borta i flera månader, trots att Malkin var borta i stor del av början av säsongen.
Ja.
Skadeproblem överhuvudtaget i den här truppen, så var det ju Jerry som, ihop med Malkin kanske då, framförallt, som bar Pittsburgh. Och det kan man ju ändå tänka sig, även om Merzlikins fick ett så här fint kontrakt efter bara 33 matcher, så borde ändå Jerry vara ett billigare alternativ när de ska förhandla än vad Murray är, som kan peka på sina två Stanley Cup-titlar.
Ja, precis. Det också. Ja.
Så,
det som kanske är lite bättre är förmodligen billigare.
Ja, precis. Och då borde ju det vara valet. Så jag har sett lite så här på polls i liksom Pittsburgh Media och sånt där, på Post Gazette till exempel där i Pittsburgh. Det är jämnt, men 57% av fansen tyckte Jerry.
Ja.
Nej, trots en kort NHL-karriär och en betydligt sämre meritlista än vad Murray har, så verkar det som att man kommer gå på det alternativet då. Och det verkar som att vi i NHL-podden tycker också. Om nu Rutherford lyssnar på det.
Nu glider in ett vällans åskväder, ser ut som över Manhattan. Det här är sen eftermiddag för min del, och nu är himlen enormt biblisk mörk.
Oj, det låter dramatiskt. Det låter nästan som konferensfinalen vi hörde nyss.
Ja.
Ellen Vigneaus,
det hänger ett svart, väldigt svart mål. Ja, det hänger ett väldigt svart mål över Empire State Building.
Oj, det låter nästan som du måste vara framme med kameran här.
Nej, men det är väl bara typiskt. Understryker allvaret här.
Ja, det är väl så. Ja, nej, men jag tänker, innan vi går in på dagens lilla specialämne som vi har, så kan vi väl ändå nämna något som inte var så speciellt uppmuntrande, men som är värt att ta upp här i alla fall, att Brennan Leipzig då i Washington har blivit sparkad på väldigt goda grunder från Capitals.
Ja, saker han och några vänner sa i en chatt som kom ut till offentligheten var så grovt, så att det var ju kontraktsbrott helt enkelt.
Ja.
Och ja, det finns mycket lite att säga om det, annat än att korrekt handlat av ligan och av Washington Capitals.
Ja, det går inte att...
Omöjligt. Omöjligt. Det var inte bara vedervärdigheter om kvinnor och så, det var ju om lagkamrater och så, det hade inte gått att komma in i det omklädningsrummet igen.
Nej, så vi lämnar det därhen, tycker jag. Och så går vi in då på något som är betydligt roligare. Nämligen att, ja, du kan få berätta vad du har gjort för något.
Ja, vad jag ställt till mig nu. Jag har gjort ett jobb åt Sportbladet som var det har ju gjorts på Allsvenskan och på SHL av Allsvenskan var Laul och Boman. Ja. Och SHL var Thomas Roos och Abris. Ja. Såklart, det man rankar mästarna under 2000-talet då.
Precis, jag tror Flink har gjort det i handbollen. Och...
Ja.
Vi har några till exempel.
Och samtidigt i de fall var det 20 då, eftersom vi har haft 20. Men i NHL blir det bara 19 eftersom vi ställde in en säsong här.
Just det.
Men det är inte det lättaste att ranka mästarna. Alla de här lagen som har vunnit Stanley Cup under 2000-talet har ju varit bra. Det är fantastiska lag som vinner Stanley Cup varje år. Det går inte att säga något annat.
Nej, precis. Det är svårt att bara peka på siffror hit och dit. För att det är liksom någon slags... Det händer ju någonting kemiskt i varje omklädningsrum. Ja. Som bara gör att allting funkar. Liksom. Så att det ena laget som kanske inte har riktigt samma stjärnglans kan ändå som helhet, enhet, knäcka ett stjärnfilm.
Ja, absolut. Så har det varit. Så har det varit i flera fall. Men ja, jag rankar från 1 till 19 och tänkte att vi skulle också ta en liten titt på den här med mina argument och se om herr Ekeliv håller med eller inte. Jag tror inte han gör det i samtliga fall. Jag vill understryka samtidigt att det var ju jävligt svårt då. Som sagt, det låter som man dissar dem som ligger här i botten då, men det är ju inte riktigt så.
Nej, jag förstår det. Det är de bästa av de bästa helt enkelt i rankasnörelsen. De är ju inte sämst, de som är här.
Nej.
På det viset.
Men längst ner på 19 plats då har vi Carolina Hurricanes från 2006. Och det var ju hela den säsongen var ju väldigt speciell, för det var första säsongen efter lockouten där. Och det var inte bara så att man var borta länge, utan då kom ju hela den här nya regeltolkningen. Man gjorde ju om hela hockeyn, kan man säga.
Ja, precis. Det var en rörig säsong. Mängder med powerplay och liksom.
Ja, det var ju väldigt svårt för många att akklimatisera till det här. En viss sorts äldre spelare, de spelade ju bara under säsongen och kom aldrig vidare. De passade inte i den nya hockeyn helt enkelt. Och det gjorde att det var framförallt konstigt i början, men det höll i sig hela säsongen och blev ett jävligt underligt slutspel också. Jag tror att i första omgången i väst till exempel där 2006 så vann utmanaren varje serie.
Ja.
Brown slog i åttan och Edmonton ut överlägsna Presidents Trophy-vinnaren Detroit i 7 matcher.
Ja, svårt att förstå.
Trappade Detroit åt helvete. De tråkade ut dem så mycket så att de vann.
Ja, och faktum är att Edmonton gick hela vägen till final och tog Carolina till 7 matcher.
Ja, precis. Det kommer ut i det. Carolina hade också... de slog ut Montreal, New Jersey och Buffalo på vägen. Och Buffalo var ju en skräll. Det var väl Buffalo som var bästa laget i öst då. Nästan.
Ja, precis. Det var ju Briere och det var Drury och det var Afinogeno och det var massa profiler.
Ja, bitter, för de gick till konferensfinal både 06 och 07. Tuffa serier. Men ja, Carolina har jag då här. Och som sagt, de var väl bra. Det var ju Brindamore och Ron Francis.
Ja, Francis var inte... Han hade hunnit lägga av, men det var mycket veteraner.
Vem är det jag tänker på?
Mark Recchi kanske du tänker på.
Ja, ja.
Ray Whitney.
Framförallt tänker jag på att Brindamore fick ta bucklan. Och det var en fascinerande serie som gick till 7 matcher. Och ett elände för dem som reste där mellan Raleigh och Edmonton. Cam Ward var ju sensationell faktiskt. Det var väl han som bar Carolina genom det slutspelet i mångt och mycket.
Han var ju rookie och han som blev Conn Smythe. Så att han klev ju in i ligan med dunder och brock. Det var väl hans bästa säsong totalt sett uttaget liksom.
Ja, men jag skulle hävda att de hade inte vunnit någon annan final under 2000-talet.
Nej, det är möjligt. Det är möjligt. Ja, visst, det fanns komponenter. Det var lite liksom paradoxalt så var det ganska mycket veteraner i det här laget när den nya hockeyn infördes. Men det var inte de här segaste... Alltså, de här klarade ändå av det. Vi pratade om Recchi, vi nämnde Doug Waite som de trade. Det var ju alltså Rutherford som har nämnt i Pittsburgh General Manager, så var General Manager för Carolina då.
Ja, just det.
Han är ju aldrig... liksom feg att göra stora trader. Så både Waite och Recchi kom in här inför slutspelet. Men så hade de ju då Cam Ward som slog igenom. De hade Eric Staal som vann poängligan.
Ja, men vi kommer inte tillbaka till det här. De är inte dåliga, men man måste jämföra med de andra som har varit bättre.
Ja, precis. Vem tror du gjorde sista målet i hela den här finalserien?
Niklas Wallin, va?
Nej. Nej, i öppen kasse var det faktiskt Mr. Game 7.
Ja.
Justin Williams.
Ja. Mm, just det. Men Wallin har ju en förmåga att göra viktiga mål. Han gör inte många, men de han gjorde var ofta viktiga.
Ja.
Nej, han var enda svensken i det här laget.
Ja, just det. Precis.
Mer kontroversiellt tror jag det är på nästa, det är nummer 18 då. Kontroversiellt med tanke på min podcastpartner.
Ska vi hoppa över den?
För det här har jag placerat då Tampa Bay Lightning 2004. Och det är väl lite kontroversiellt ändå. För att det, då pratade vi fortfarande innan lönetagseran. Och det var väldigt mycket lättare att sätta ihop fantastiska lag. Mm. Och de hade ju fyra superstars där i Cavalier, St. Louis, Brad Richards och Dan Boyle.
Ja.
Men jag hävdar då att därutöver så var det framförallt ett starkt kollektiv som Tortorella lyckades få att spela över sin förmåga. Framförallt under slutspelet. Och framförallt under slutet av slutspelet. De avslutade säsongen med två Game 7-segrar. Först mot Philadelphia och sen i en, det får man ju säga, klassisk final mot Calgary.
Ja,
det
precis.
Dramatiskt, så det hette du.
Exakt. Calgary hade ju matchboll hemma inför det röda havet i Game 6.
Ja.
När St. Louis avgjorde i double overtime. Och tog matchen tillbaka till Tampa. Och där avgjorde ju Ruslan Fedotenko med matchens enda mål. Två mål
gjorde han.
Precis.
Och det var ju, ja igen, det var ju jävligt bra gjort. Men om man ser till, om man jämför med de andra lagen här så. Och trots att de fyra jag nämnde och kanske allra mest Brad Richards som fick Conn Smythe.
Ja.
Var väldigt bra. Så förstår du vad jag försöker säga?
Jo, jag förstår det. Men jag tycker de vann faktiskt Eastern Conference den säsongen Tampa och gjorde ett bra slutspel sen. Och sen så var det ju ett Calgary som du säger. De gjorde ju ett superslutspel. Jag tyckte synd faktiskt om Calgary då också när vi vann då. För att de gjorde, jag menar, de slog ut trean Vancouver i sin konferens, de slog ut tvåan San Jose i sin konferens och de slog ut ettan ostoppbara Detroit i sin konferens fram till finalen. Och så hade de ju matchboll mot Tampa, men det gick inte. För Bolts kollektiv, som du framförallt understryker, var ju det som löste det alltihopa. Så att, men jag ska inte argumentera för mycket. Jag tycker att jag måste ändå erkänna att de håller till på undre halvan åtminstone av 2000-lagens bästa lag. Jag kan köpa.
Jag tycker nog både att Calgary och Philadelphia där var bättre. Men å andra sidan så de började ju med 4-1 mot Islanders och 4-0 mot Montreal. Så dåliga var de inte.
Nej, det var de inte.
Och det understryker jag ju igen. Det är svårt att ranka de här mästarna.
Ja, precis.
På 17:e plats till exempel, men det är väl mest för att jag till slut blev less på att skriva om dem högre upp. Och då Pittsburgh Penguins 2017. När de upprepade, andra året i rad de vann.
Precis.
Och det var ju imponerande som fan i sig, förstås. Mm. Men jag hävdar att de spelade inte lika bra då som de gjorde 2016, när de var otroligt bra. De var väldigt bra även 2017, men litade mer på, hävdar jag här då, min teori, på sin rutin och på sin, liksom, den här insikten om vad som behövs för att vinna. Det var mer det än skickligheten som avgjorde 2017.
Kanske 2016 var ju mer förlösande på något vis, för då hade Pittsburgh börjat få lite så här chokerstämpel liksom, för att de hade inte vunnit sedan 2009 och man tyckte att håller Malkin och Crosby gå ur sin prime och sådär, och ja, liksom var lösningen verkligen att ta in Phil Kessel liksom, som var ny i laget då, och han som ju Ron Wilson i Toronto hade sagt att det går inte att vinna med Phil Kessel i laget. Men liksom, Mike Sullivan kom in och verkligen förlöste knutarna där, och Phil Kessel hittade fantastisk kemi med Carl Hagelin och Nick Bonino i the HBK-line.
Ja, det kanske är mer så att man var mer liksom imponerad 2016. Kanske var de i princip lika bra 2017, men jag hävdade att det var mer att de hade lärt sig, de hade återigen lärt sig läxan om vad som krävs och behövde inte ta sig upp på riktigt samma nivåer som de gjorde i de serierna 2016. Det mest imponerande 2017 var att de slog Ottawa då till slut i konferensfinalen. För att då började, vid det laget hade det börjat kännas som att Erik Karlsson var predestinerad att ta Ottawa till final.
Ja, precis. Det kändes som att han, han skulle bära hela Ottawa liksom, till att lyfta bucklan. Liksom.
Ja.
Men nej, Chris Kunitz satte stopp i Game 7 för Karlsson och Ottawa.
Ja. Och så slog de Nashville i en final då, som var bra. Men de hade lite flyt och så i den finalen också med domslut och sånt. Det går inte att komma ifrån det.
Ja, nej, jag har inga större motargument faktiskt. Det får jag erkänna.
Ja. Sen har vi på 16 plats Los Angeles Kings 2014. Det som var anmärkningsvärt med dem, det var ju då det var ju stora kackelaksåret.
Ja.
När de vann tre första rundorna gick till 7 matcher. De vann 4-3, 4-3, 4-3. Och så till slut då så sopade de till Rangers med 4-1, men vann även då 3 övertidsmatcher.
Ja, det var jämnare kanske än vad det såg ut på liksom, ja. Än vad det såg ut när man hör 4-1 i matcher.
Ja, och de var inte så otroligt bra på, det var inte så bländande hockey så, men de hade ju den här otroliga förmågan att komma tillbaks från underlägen. Mot San Jose första rundan låg de under med 3-0.
Ja, det var 3-0 matcher. De är ett av 4 lag som har lyckats vända 0-3 till 4-3 matcher, så det var ju enormt liksom. Ja. Så det var ju därför de kallades för kackelackorna.
Ja, precis. Det var ju de själva som kom på det. Vi är som kackelackor. Det går inte att bli av med oss.
Nej, precis. Och lite så har väl varit tyvärr för dem efteråt, att de här stjärnorna har inte gått att bli av med.
Nej, vi är kackelackor på ett annat sätt.
Ja, precis.
Men det var ju det också, det var ju också så typiskt i de där 3 övertiderna. Att det var de som... Det är inte bara tillfällighet om man vinner 3 gånger. Man har ju något då, liksom.
Precis, och de slog ut Chicago till exempel, som var... I sin, jag menar, de vann ju 3 av 5-6 år där.
Ja.
Och de lyckades få stoppa dem med LA Kings där när de var i sin prime, liksom det här Chicago-coren.
Ja. Ja, det finns ju många som säger att den konferensfinalen där mellan LA och Chicago är bästa serien på hela 2000-talet.
Ja, det var ju, precis, för det var alltså, det var två riktiga, det var ju två dynastier som clashade.
Ja, det var det. Man visste nästan att den som vann den finalen, konferensen, skulle vinna finalen också.
Ja, precis. Och då tyckte man det var en häftig serie mellan Montreal och Rangers. Men när det väl blev final så visste det var ganska jämnt spelmässigt. Men 4-1 i matcher är ändå, säger ju ändå någonting.
Ja, men det är också, det är ingen tröst för till exempel Lundqvist som fick sina drömmar krossade där om Stanley Cup. Det var ju flera LA-spelare som erkände efteråt att hade, det var en enorm tur att de vann den där Game 5. För de hade ingenting kvar. De hade ju spelat... som sagt, 21 matcher i de tre första serierna och var helt, de låg med dropp på flygplanen mellan LA och New York.
Ja, det
så hade de tvingats till en till resa till New York, så det hade de inte orkat, ha flera av dem påstått själva i alla fall.
Nej, det kan nog ligga, det precis. Ja. Nej, men om man jämför med 2012-laget så var det ju typ samma lag fast spetsat med Marian Gaborik som var bra på den tiden.
Ja, så vi det... återkommer till 2012.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På 15 plats har vi... Det är St. Louis då förra året. Och det är kanske lite så här bias om att man får en större bild av det som har hänt längre tillbaks. St. Louis var ju väldigt bra också. De hade lite samma egenskaper som det Los Angeles vi just pratade om.
Mm.
De kom ju också tillbaks från... De var illa ute i alla serierna. Men blinkade inte. Det gäller framförallt i finalen då, när de förlorade Game 6 hemma mot... Och hade chansen att vinna där och så förlorade de. Man tänkte, nu är det ju kört. Det går inte att åka till Boston och vinna Game 7.
Nej, precis. Det kändes 80-20 i Boston då.
Ja.
Minst.
Mm. Ja. Och kanske var det Boston kände också. Det var det som var problemet till slut.
Ja, vad blev det? 5-0 eller 5-1 i sista matchen där?
Ja, det rann iväg på slutet. Men ja, Boston var faktiskt aldrig riktigt nära att vinna sin Game 7. Men det var ju också intressant med Blues då, att efter några år när det hade varit speed och skills och så blandade de i lite tyngd och kraft igen i segerdegen.
Ja, precis. Det var ju ett tungt lag att möta. Och sen tycker jag också det som sticker ut med Blues-laget, som visserligen hör hemma lite i Boston också, men det var ju att det är ju inget, det är liksom ingen sån här stjärna som tjänar 10 miljoner dollar per säsong, utan liksom Ryan O'Reilly bäst betalade laget på typ 30:e plats i ligan. Så där. Det var ett kollektiv. Det var många bra spelare, men framförallt var det en enhet, och det var Oskar Sundqvist och gänget i fjärde kedjan som spelade lika mycket, lika många minuter eller till och med mer i vissa matcher där, framförallt i konferensfinalen. Så att det var helheten.
Ja, det var ju ytterligare bevis på att det behövs ett helt lagbygge. Liksom. Det går inte bara att ha spets hos en mästare.
Nej, precis. Så att, ja. Men ja. Jag håller med om det. Att, alltså, ska man jämföra alla lagen här och man tittar liksom på trupperna så här så... Ja, då blir de ju under halvan. Så att jag ska inte argumentera mot dem heller.
Nej. På 14 har vi Chicago 2015. Och Chicago, deras tre mästarlag har ju inte heller varit så lätt att skilja åt. De var ju en dynasti där de var bra hela tiden.
Ja, ja precis.
Men det kändes som 2015, den sista kuppen de vann under den där eran då, var det... Ja, de hade lite svårare då än de hade de två åren innan. Jag har ju själva sagt att ingen final var svårare att vinna än den mot Tampa.
Ja, det gillar jag att höra, naturligtvis.
Ja, men du gillar inte att de samtidigt rankade så lågt efter att ha slagit ut Tampa.
Nej, exakt. Det gillar jag visserligen inte.
Ja, men jag hävdar samma sak där som om Pittsburgh 2017 då. Att det var rutinen och vetskapen om hur man gör i de mest avgörande lägena som hjälpte framförallt den här gången.
Ja,
deras
precis.
Två första lag hade ännu bättre, skulle jag vilja hävda, på djupet. Och det återkommer vi till alldeles strax.
Ja. Ja, men jag köper det och jag tyckte som Tampa-fan i den serien att det kändes att man hade chansen hela tiden. Alltså Tampa, ja. vi kan slå det här Chicago-laget. Men det var rutinen som liksom fällde avgörandet i de avgörande skedena gång på gång. Där.
Jag tycker nog Niklas Hjalmarsson var otroligt viktig i hela det här slutspelet med sin enorma offervilja.
Ja, alltså grejen var att jag satt ju bakom Chicagos bås i match 5. Och då satt jag precis bakom backarna. Och grejen var att de spelade ju på fyra backar i princip. För Kimmo Timonen var ju gammal vid det här laget, men han var någon slags motivationsfaktor att man ville vinna för hans skull. Men han spelade ju så här 5 minuter per match typ. De gick ju på Duncan Keith, de gick på Brent Seabrook, de gick på Niklas Hjalmarsson och de gick på en tokskadad Johnny Oduya som satt på en pall bredvid båset.
Ja, just det.
Och de spelade hur mycket som helst de fyra. Och jag kommer ihåg Duncan Keith i slutet av match 5 så var han så trött och sneglade mot Mike Kitchen som ju var högra handen till Joel Quinville och hade hand om backarna och liksom bara vädjade dem att få byta och Mike Kitchen bara nej, du måste stanna på isen, du får inte byta. Alltså han spelade nästan konstant sista 5 minuterna.
Ja.
Men de var ruggade till det Chicago-laget när de har vunnit 2 Stanley Cups liksom.
Ja, till slut var de ju nästan i den matchen de vann till slut fick vinna på hemmaplan egentligen. Då var det nästan 3 backar för Oduya kunde knappt spela.
Nej, precis. Han skulle ju inte få spela. Han borde inte få spela, men han gjorde det ändå.
Just det var fantastiskt. Kimmo Timonen var ju med, men han var ju liksom på slutet av, så han var lite gammal och det gick lite för långsamt.
Ja, precis. Nej, han var inte speciellt bra. Och därför så valde Kitchen att gå runt på bara 4 backar.
Ja. Ja, på 13 då har jag i Chicago igen, så 2010, när de vann sin första grundstenen i den där dynastin.
Ja.
Och då var de ju unga och det slog blixtar om Taves och Kane och det som blev kärnan i det här laget. Då. Otrolig entusiasm. Samtidigt hade de ett grymt på liksom understöd på djupet med Bufflin. Och Troy Brower, Andrew Ladd och sådana.
Ja, precis. Och Christopher Stieg. Det var mycket. Det var ungdomlig entusiasm.
Ja, men och samtidigt alla kunde sina roller och så.
Ja, Bufflin var ju power forward på den tiden. Han gjorde 11 ja. Kassar. Han var ju, ja. Han var ju striker, höll jag på att säga, om man kan använda det uttrycket. Sniper i alla fall.
Ja, de hade fått året innan hade de åkt ut mot Detroit som vanligt. Och de hade fått lära sig den hårda vägen och liksom... Visste vad som gällde nu.
Ja, precis. Och så blev det som en sista pusselbit att Marian Hossa kom in, som visserligen hade torskat 2 raka finaler då i 2 olika lag och var liksom lite... Ja, man skrattade åt då. Men det blev tredje gången gilt för Hossa och det är liksom...
Ja, han Hossa blev sista. Såklart fantastiskt spelare han med sig. Liksom. Ja. Han spelade med Detroit, förlorade 2008, han spelade med Pittsburgh 2008, bytte till Detroit för att få chansen att vinna och fick stryk i finalen mot Pittsburgh.
Ja, precis.
Den var ju... Ja, men så till slut, och tredje gången gilt med Chicago. Så till slut var det ju 3 Stanley Cup.
Ja, med Hawks. Så att han fick lite igen.
Ja, jag menar, det var ju underbart att vara med på den tiden. Jag följde Chicago då 2010. Där. Jag kommer ihåg, de mötte ju första omgången hade de Nashville. Den serien följde jag väl inte så mycket. Men sen var det Vancouver i andra rundan, San Jose i konferensfinalen och Philly då. Jag var i Chicago hela tiden.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, men en annan grej jag vill säga om 2010-laget där, det var ju sista året på Keynes och Tays rookie-kontrakt. Så de var ju billiga. Det i sin tur gjorde ju att de kunde ha ett så brett lag. För de kostade inte så mycket pengar ändå. Så att då hade de ju råd med en väldigt slagkraftig trupp.
Ja, på 12:e plats har vi LA Kings 2012 då. Och det är bara att titta på siffrorna. Den sprang ju igenom varenda serie. De tog Vancouver med 4-1, St. Louis med 4-0, Phoenix med 4-1. Och New Jersey då med 4-2, men hade de bara varit skärpta i fjärde matchen så hade de ju svept Jersey där också i den tråkigaste finalen under alla mina år här i alla fall.
Ja, den kändes avgjord direkt.
Ja, men då var de ju jävla, de var stora, starka, elaka och sådana som man idag tycker kanske är lite sega, som Dustin Brown var ju helt enastående då.
Ja, precis. Och de fick in ruggig secondary scoring där som gjorde att de fick så djup i laget när både Jeff Carter via Columbus visserligen och Mike Richards kom från Philadelphia. De som hade ju varit i final 2010 då, mot Chicago med Philadelphia, kom till LA Kings då istället. Så de fick ju en helt annan bredd liksom.
Och så hade de så jävla stora backar, de här Willie Mitchell. Och de kom, om man gick in i deras omklädningsrum så vart man nästan lite rädd av vilka jävla monster som satt där. De hade inga svenskar, så jag var inte där så ofta. Men när man gick in så var det så, Jesus, de här är ju en storlek större än alla andra lag man har sett. Ja. Och då var ju Jonathan Quick som bäst också.
Precis, ja, alltså ihop med kanske Tim Thomas då 2011 i Boston som vi kommer komma till, så tycker jag att Quicks målvaktsinsats hela det slutspelet är möjligen den bästa på 2000-talet. Alltså, ja, Patrick Ra kanske och sådär, men Quick var ju otroligt bra, framförallt 2012. Alltså 1,41 insläppta mål per match. Liksom.
Ja, de kanske skulle vara höga. Kanske lite snål mot de här. Möjligt. Ja. Men jag tyckte samtidigt att de hade lite lätt också. Phoenix, dåvarande Arizona, eller det som är Arizona idag, och New Jersey i finalen. Det var inte något jätteavancerat motstånd faktiskt.
Nej, det var inte. Och det man glömmer bort här också kanske, det var ju att de var ju åttonde och sista lag i västra konferensen att gå till slutspel. De gjorde ingen stark grundserie, men sen så var de helt omöjliga i slutspelet.
Ja, på 11:e plats då har vi Washington Capitals 2018. Som ju var en fantastisk resa att vara med på, eftersom det var så exceptionellt emotionellt för dem. Ja. Efter ett decennium för den här generationen som har lett laget i fruktansvärda nederlag och besvikelser. Äntligen fick driva ut sina demoner. Ja. Och ja, det är, som alla vet så var ju nyckeln var ju Pittsburgh-serien när de äntligen lyckades slå sin svåraste rival i andra omgången. Och då kände, när de hade gjort det så kände man ju att nu kommer de inte att gå och stoppa. Tampa gjorde sitt bästa, men det är inte ens de klarade det.
Ja, men det var en speciell, det var liksom något som hände. Pittsburgh-serien är en förlösande faktor, men redan i första rundan där, alltså mot Columbus, de torskar två första hemmamatcherna. Man tänker att nu chokar de igen som vanligt där i Washington. Och så går de och vinner fyra raka efter det. De knäpper Pittsburgh och Crosby liksom, som aldrig har förlorat mot Ovechkin i varken landslagssammanhang eller på sig eller klubblagssammanhang. Och sen så då, de ligger under med 3-2 i matchen mot Tampa, och jag börjar boka och fixa biljetter för att åka till final. Nej, de nollar Tampa i både match 6 och 7.
Ja.
Och sen så möter de ett Vegas som har gjort ett fantastiskt slutspel och slagit ut stora klubbar, men de, nej, det blir ju 4-1 i matcher liksom.
Ja, det var inte så mycket snack där faktiskt. Då var Washington mycket bättre. Och det var ju så intressant med så mycket att Ovechkin till exempel, på samma gång som han var sitt vanliga jag offensivt, så hade han ju gett sig fan på och verkligen göra jobbet över hela banan också. Det var ju en nyckel liksom. Han gjorde saker som man aldrig har sett förut i backchecking och sånt.
Ja, precis. Och han jublade ju som att JVM-finalen hade precis avgjorts varje gång en lagkamrat gjorde mål. Bara så här, liksom, han satt på bänken när man var på isen.
Ja, ropa åt farfar. Vad hette han? Orpik.
Ja, just det. Precis. Ja, det var något visst med det auran kring det Washington-laget. Liksom.
Ja, sen partajade de hårdare än alla andra. Och det var väldigt speciellt att vara med. På 10:e plats har vi då Boston Bruins 2011. Och det minns man ju framförallt för, ja, du nämnde honom redan, att Tim Thomas var helt sanslös i kassen. Man minns att de hade ett jävla komplett lag då. Jag tänker framförallt på förmågan de hade att komma i de här vågorna av brytunga anfall liksom. Det kändes ofta som att det här går inte, det här kan ingen stå emot när de kommer med det här trycket.
Ja, de var ju så oerhört tunga. De var ju Big Bad Bruins. Fast ja, ändå moderna då. Nu kanske det inte ett Milan Lucic låter som liksom dagens moderna spelartyp direkt. Men då när han fortfarande hade energi i benen. Och liksom, då var han ju en ruggig bolljättning i offensiv zon. Och det var ju han.
Han var väldigt, det sa Niklas Hjalmarsson sen 2013 att det syns inte från läktaren, men Lucic är riktigt snabb. Så. Väldigt svår spelare och tung och snabb. Så.
Ja, precis. Och det var ju Brad Marchand, det var Patrice Bergeron och de formade andra kedjan faktiskt på den här tiden. Bara en sån sak med Mark Recchi.
Ja.
Och det var det fanns ju, jag menar, apropå tyngd, det var ju Kära, det var Andrew Ferens, det var Johnny Boychuk på backen.
Ja, Johnny Boom Boom. Det var min favorit i laget. Sen var det då, som jag var inne på väldigt många gånger, en otroligt underlig final. Den konstigaste final jag har sett. Det var knallhårda matcher i Vancouver som Vancouver lyckades vinna de tre första matcherna som spelades där. Ja. Men så fort de kom till Boston så var det ju blowouts. Roberto Luongo kunde inte stoppa någonting.
Nej, precis. Det såg ut som att han var en sån emergency backup. Som hade kallats in ungefär.
Ja, de var helt tilltvårade hela tiden. Det var jävligt konstigt. Och jag har dragit den där storyn om hur vi satt på i sjätte matchen. Och tänkte att vi kanske inte behöver flyga tillbaka till Vancouver över hela kontinenten. Tänk om de kan vinna nu. Och bara ta tåget hem till New York. Vad skönt det skulle vara. Ja. Ja, i slutet av första perioden så hade alla och letat efter flightet i Vancouver. Det stod vi redan 5-0 eller något sånt.
Ja, exakt. Ja, en otroligt underlig serie. Men Boston var väl trots allt det bättre laget. Alltså. Det var ju så otroligt tyngd och bredd i det laget. Alltså.
Ja, Charas triumf. För sen, de har ju haft det, de har ju varit bra även efter det, men de har ju förlorat två finaler sen dess.
Ja. 13 mot Chicago och sen då häromåret då mot Blues.
Ja, ja. Mm. Ja, sen har vi på nionde plats då Pittsburgh kommer vi till igen. 2016 nu då. Som föregick 2017. Inte helt ologiskt.
Nej, det stämmer.
Och där har vi då pratat om redan att det var ju lite speciellt efter 2009. Pittsburgh gick till slutspel, har ju alltid gått till slutspel hela tiden. Mm. Och haft otroligt bra lag. Men först efter 7 år så hittade de en formel som ledde hela vägen till final igen.
Ja.
Och som du påpekar, det hände ju bra saker där med Rutherford. Han fick in en coach som var väldigt bra i Sullivan. Och han gjorde några bra trader. Och Carl Hagelin, som du nämnde, var ju faktiskt ganska avgörande. För han är ju inte bara snabb själv. Utan han har ju förmåga, när han kommer in i lag, och driva upp tempot i hela laget.
Ja, precis. Och vi kan väl nämna det att, som jag säkert har sagt förut, att Malkin har sagt att det är en av hans favoritlagkamrater genom tiderna. Kanske, eller jag tror till och med han sa att det var hans favoritlagkamrat i något sammanhang. Ja, han tyckte liksom att, både på och utanför isen på något vis, att han liksom lyfte gruppen. Ja. Han är enkel att spela med.
Ja, och för fart på allihop. Och de var ju, den upplagan 2016 var ju jävligt kvick. Man kommer ihåg finalen mot San Jose. De åkte ifrån Sharks helt enkelt.
Ja, och ändå spelade de ganska defensivt. Det var ett slutspel där de fick klara sig utan Chris Letang hela vägen.
Mm.
Men de spelade kompakt, de var jobbiga att tränga igenom och sen så bara chippade de ut pucken och så bara flög de iväg. Kessel och Hagelin och hela gänget.
Sen är det ju Crosby och Malkin liksom, så man, har man dem och kommer in i en final så ligger man rätt bra till.
Ja, precis. Och de var ju naturligtvis väldigt bra också. Det var Crosby som vann Conn Smythe. Han var väl båda åren, både 16 och 17.
Även då var det ju konferensfinal mot Tampa. Och Tampa, nu när man går igenom det, de har förlorat rätt många konferensfinaler, Jonathan.
Ja, game 7. 2011 mot Boston också till exempel, som vi just nämnde. Game 7.
Ja.
Lucic avgör.
2016. 2016 mot Pittsburgh, 2018 mot Washington. Det har varit en del hardship för dig på vägen här.
Ja.
Ja, förlåt.
Men så på nästa lag.
Ja, det blir ju Pittsburgh en gång till senare. Men på åttonde plats är Anaheim Ducks då, 2007. Först när jag gick igenom tänkte jag, nej. Det var väl inte så märkvärdigt den finalen. Men sen när man tänker efter lite så herregud vilket bra lag det var. Vilket välkomponerat lag det var.
Ja, det var
ett lag som har, som har Chris Pronger och Scott Niedermayer som första backpar.
Ja.
Den sortens superpar är nästan omöjlig att få ihop nu. 2-1-A-backar.
Ja, de två var ju liksom i diskussionen i alla fall när vi skulle ta ut Kanadas All-Star-lag genom tiderna här tidigare. Alltså ingen av dem kom med, men de var ändå med på en bruttolista båda två.
Ja, och så hade de då på den tiden var ju Getzlaf och Corey Perry i andra kedjan tillsammans med Dustin Penner. De var ju väldigt bra. Och så var det Teemu Selänne, On a Mission from God.
Ja, precis, exakt. Och han ville ju verkligen vinna en Stanley Cup. Ja. Så att han är på slutet av sin karriär.
Mm. Och så hade de den kanske bästa checking-linan någonsin med Samuel Paulson, Rob Niedermayer, Travis Moen.
Ja, det är inte de mest household namen, men på den tiden så de stängde ju ner motståndarnas bästa spelare totalt i serie efter serie.
Ja, Ja, de började med två enkla serier mot Minnesota och Vancouver. Sen var det ju hårt då mot Detroit, som även då var liksom överlägsna. Och 06-07 hade liksom, de var ju dåtidens Washington. De var ju fruktansvärt bra i grundserien och så åker för tidigt liksom.
Ja.
Och den serien förde, kommer jag ihåg att det förde noga, liksom Anaheim-Detroit. I alla fall i Detroit.
Ja, just det.
Mm. Väldigt bitter för Detroit, men liksom otroligt starkt. Det var det starkaste de gjorde att slå Detroit. Sen var det ju 4-1 mot 8.
Ja, precis. Alfredsson skjuter på Niedermayer, ja, till exempel. Ja.
Du kommer tillbaka till det hela tiden.
Ja, men det var ju ett speciellt ögonblick. Frustrationen där. För att de hade ju en fantastisk första serie i alla fall med Alfredsson, Spets och Danny Heatley.
Ja, Dagny.
Dagny, alltså som din autokorrekt vill få det till.
Ja, ja.
Jag ska säga en sak till om det här Anaheim-laget som hade kunnat göra dem, flytta upp dem ännu högre på den här listan. För då tror jag att de kanske hade vunnit ytterligare en Stanley Cup. För att det, ja, det är någonting man i Anaheim återvänder till då och då. Att så kunde det ha blivit. 2005, de hade bäst odds att vinna draften. Men de torskade och fick drafta Bobby Ryan som tvåa. Hade de vunnit draftlotteriet som hade bäst odds till, då hade det blivit Sidney Crosby i Anaheim. Ja. Och då hade de haft en 1-2-3 punch med Andy McDonald, Ryan Getzlaff och Sidney Crosby.
Ja, inte så dumt.
Nej, men de vann ändå.
Brian Burke får ändå applåder för det lagbygget, tycker jag.
Ja, det får man säga. Alltså, vi har inte ens nämnt Shigeru i kassen.
Nej, som redan några år innan, 2003, vann Conn Smythe för förlorande lag. Den senaste som har gjort det.
Ja, precis. Det är ju extremt sällsynt. Men han vann ju 0-3 där.
Ja.
Ett lag som, de mötte ett lag som vi kommer, som vi inte har nämnt än, så då, vi får se vilket det är. Men sen kan vi nämna Kunitz var med i det här laget också, som ju var med tre gånger med Pittsburgh sen. Men han var med i det här NIM-laget.
Ja. Ja, på sjunde plats har vi Chicago igen. Mycket Chicago här. Och jag hävdar då att det var 2013 de verkligen peakade med den här generationen. Mm. Det lag som vann då till slut med 4-2 mot Boston i finalen. Och dessförinnan hade slagit Minnesota, Detroit och LA. Och låg under med 3-1 mot Detroit, kommer jag ihåg, och vände och vann.
Ja, just det.
Då var de som, det kändes som den här kärnan de hade då, med Taves, Kane, Duncan Keith, Seabrook, Hjalmarsson, Hosa. De stod på liksom,
ja, prime.
Ja, det var deras verkliga prime. Samtidigt som de hade grymt backup på djupet av Boland och Brian Bickle och Krieger. Och
Krieger som Storberg. Kom in. Andrew Shaw, Frolik. Det, alltså de, på något konstigt sätt så lyckades de ersätta alla de här som försvann.
Ja.
Från 2010 med, jag menar, när Bufflin försvann över Stig och det var, ja, alla, ja, det var Andrew Ladd.
För man tänkte då att det var sån åtgång på folk efter 2010. Det går inte att behålla mästarlag. Det här kommer aldrig att gå igen. Och så är de tillbaka bara några år senare med ett ännu starkare lag.
Precis. Corey Crawford i kassen var ju bättre än Antiniemi också.
Ja, just det.
Och sen vill jag nämna också, alltså från den, det var ju den så kallade, mitt favoritord här när vi pratade om lockout-säsongen 2013, den rumphuggna säsongen, som just bara det var 48 grundseriematcher. Och trots att det bara var 48 matcher så vann de den västkonferensen med 17 poäng. Så de fullständigt, ja, alltså de förlorade knappt en match på de där, av de där 48. Jag tror de torskade 7 liksom.
Ja.
Av 48, så att det,
Ja. Enastående.
Ja.
På åtta, nej, nu är vi uppe på sjätte plats. Där har vi Pittsburgh igen. För tredje gången nämnde vi Pittsburgh också då. Det här är 2009.
Ja.
När de, ja, de hade ju spelat final redan året innan mot Detroit. Och kommit tillbaka året därpå, samma final, och vinner då Game 7. Otroligt starkt. Och de hade lärt sig liksom, de hade ju supertalang redan 2008.
Mm.
Men ja, de hade inte lärt sig hur, man måste lära sig att förlora innan man kan lära sig att vinna, som man säger. Och veta hur fruktansvärt jobbigt det är och vad man måste gå igenom. Och det hade de lärt sig året därpå. Det var ju minsta möjliga marginal då också. Det var ju 7 matcher och var ju bara slutsekunder när Lidström hade superläge. Men Fleury gjorde sitt livsräddning.
Ja, precis. Ja. Ja, men ändå på något sätt så var det som att det inte gick längre att stoppa. Det är på den tiden relativt nykläckta two-headed monster med Crosby och Malkin. Alltså. Och vi har nämnt Crosby som Conn Smythe vinnare 16-17, men det här säsongen, det här året, det var ju Malkins. Alltså han var ju ett monster. Han vann grundseriens poängliga och han vann slutspelets poängliga. Han gjorde alltså 36 poäng i 2009-slutspelet och det har ingen gjort varken efter eller före sen Gretzkys glansdagar. Liksom.
Nej. Ja, han var enastående. Och de lyckades året innan, som vi alldeles strax kommer till, så var ju Zetterberg som bäst. Och tog ju bort Crosby.
Just det.
Men det hade de också lärt sig lite året innan. De gick ju hårt åt Zäta som fan. Det var ju till och med slagsmål. Malkin slogs med Zäta. Enda gången Zäta var det ju slagsmål.
Ja, ja det vill säga. De lär sig. Man lär sig.
Ja. Men även då hade de ju redan i andra omgången en av sina klassiska bataljer mot Washington. Som var Game 7.
Just det. När faktiskt Ovechkin var ruskigt bra också. Ja.
Mm. Det var väl då de gjorde varsitt hattrick.
Ja, just det. De gjorde ju så vansinnigt mycket poäng båda två.
Ja. Ja. Ja, men som sagt, på 50 plats har vi laget de förlorade med året innan då. Det är Detroit Red Wings 2008, och det hävdar jag då är hela lönetagserans bästa lag.
Ja, precis. Då blir det ju så. Då kan vi ju konstatera vad det är för lag som kommer här näst på de riktigt feta platserna. Men då okej, okay, ja. Jo, jag håller nog med om att Detroit Red Wings 2008 är det bästa cap-era-laget. Det är svårt att konstituera, eller vad man ska säga, att få komponera ett så här bra lag. Under rådande förutsättningar.
Mm. Ja, precis. Det skulle inte vara möjligt att behålla sådana lag då. Men de var ju liksom bästa laget, även 06 och 07 då, som jag var inne på i grundserien. Men det var första här året de liksom hittade en väg fram till finalen då. Och seger. Och det var ju, det får man ju, Ken Holland får mycket kritik nu, men på den tiden var han ju en jävligt bra general manager. Hade lite flyt också att sådana som man inte visste skulle bli så stor som Johan Franzén var ju i sitt livsform då.
Ja,
som en power forward av Guds nåde. Samtidigt som Zeta var i sin absoluta prime. Han spelade sitt livs allra bästa hockey då. Lidström var fortfarande makalös. Kronwall var i sin prime. Datsyuk var i sin prime. Och så hade de rätt sorts rollspelare på djupet. Det var Holmström.
Holmström eller Samuelsson, Filppula, Hudler. Ja, Draper var ju kvar. Som du säger, alltså Holland och Håkan Andersson och så vidare, de som satt i management, liksom hur de lyckades överbrygga den här generationen med Iceman och Chelios och sådär, till att liksom de lyckades ju forma vinnarinstinkt perfekt på den nya generationen som tog över med Zetterberg och Datsyuk och sådär.
Ja.
Så att det var ju ett lika bra lag i princip. Nästan lika bra i alla fall.
Ja. Dessutom var det roligaste finalen jag har gjort som bevakare.
Ja,
Jag följde dem väldigt noga det där slutspelet. Och, ja, det slutade ju enormt med Lidas som första europeiske kapten fick ta emot bucklan.
Ja, just det. Ja, det var historiskt på det viset. Och apropå bucklan, det här kanske jag inte ska nämna, det är ju onödigt, men Chris Draper la ju ner sitt barn i bucklan som bajsade i kuppen. Det var inte lika bra. Ja.
Nej, men
Så kan hända.
Ja. Det har hänt mycket än. Ja, så har vi topp 4 kvar då. Det är alla pre-cap era lag.
Ja.
Alltså på den tiden när det verkligen gick och för de rika lagen i alla fall och sätta ihop vad som helst för monsteruppställningar. Mm. Men vi börjar med New Jersey 2003. Mm. Och om dem kan man säga mycket, men de var inte roliga precis.
Nej.
Det var då de lyckades driva trap hockey till sin absoluta spets. Släppte in klart minst mål i grundserien, men var på 14:e plats i mål framåt.
Ja, Elias vann alltså interna poängligan på 57 poäng.
Ja, men de var omöjliga att komma åt defensivt. Och Brodeur var fortfarande på toppen av sin förmåga.
Precis, och det här var innan Trapper såg ut som man la till sen, så att inte målaktet skulle kunna gå ut i hörnen och ha sig och använda klubban överallt i egen zon. För att även i 2000-laget som vi kommer komma till då, antar jag, så var det så att det gick ju inte att penetrera det här trap hockey som du säger, utan man fick ju dumpa ner och där var ju Martin där ute och tog hand om pucken och så hade Devils pucken av istället. Så det är liksom, det var ju hopplöst.
Ja, och som sagt, det säger kanske något att den som vann Conn Smythe i finalen var motståndarnas målvakt. Men ett fruktansvärt nu. På det de försökte göra var de ju bäst i världen.
Ja, det var det.
Ja, men som sagt så har vi New Jersey på tredje plats också då med 2000-laget. Och det var ju lite lika där. Men det var ju ändå ett mer elektriskt lag. Och lite speciellt därför att de hade grundserien var sist och där. Och coachen fick ju sparken med 8 matcher kvar.
Ja, precis. Bara 8 matcher innan slutspelet sparkade coachen.
Mm. Ja, ett typiskt Lou Lamoriello-drag.
Ja, ja.
Och så ställde han Larry Robinson som huvudcoach istället, och han lyckades ju då bygga en segermaskin av Guds nåde.
Precis, alltså Larry Robinson som vi har pratat så mycket om, han som kom i all-time-laget i NHL förra veckan. Vi satt ju Lidström och Robinson ihop, eller jag gjorde det i alla fall. Ja. Och han som coach då hoppar in i slutet där och kliver in och för New Jersey till bucklan.
Ja, de hade i slutspelet när det väl började så var de helt ruggigt bra och hade A-kedjan som den kallades med Elias, Jason Arnott och Peter Sikora var ju helt grymma. Men det var även bakom, hade de sådana som liksom Claude Lemieux och Alex McGillney och Bobby Holnick och Scott Stevens och Scott Niedermayer var backar och så Brodeur då, kanske på toppen av sin förmåga.
Ja, verkligen, och fler backar, Danico, klubbikon och så Brian Rafalski.
Ja,
det var ett ruggigt lag, och bara apropå det här med att motståndarna fick dumpa och att Brodeur var ute och plockade puckarna sen. Alltså om man kollar på de två sista matcherna blev det ju väldigt massa förlängningar. Det blev både dubbel och trippel OT på slutet i finalen mot Dallas. Men Dallas i de första matcherna, de fyra första matcherna, fick Dallas iväg 17 skott i första matchen, 18 skott i andra matchen, 23 skott i tredje matchen, 17 skott i fjärde matchen. De kom ju inte åt dem. Och det var ändå en Stanley Cup-final.
Ja,
Dallas var regerande mästare.
Ja. Ja, det är bara på det då. Och Lemieux, som vi är klar, Lemieux, som vi har hört så mycket av Foppa berätta om nu. När han ville vinna, då var det svårt att stoppa honom.
Precis, det var en vinnarskalle utan dess likgöra på sig. Han har alltså träffat oss några gånger på gruppresorna. Claude Lemieux.
Ja.
Han kanske dyker upp igen.
Ja, vi hoppas ju att vi återvänder till den till det sortens verksamhet igen.
Ja, det hade varit, det vill man verkligen göra.
Ja. Ja, på andra plats Colorado Avalanche 2001. Den är ju den serien och finalen är mest känd för är till börja med att Ray Bourque äntligen fick vinna då och säkert gav honom buckram på en gång. Och de skrek, after 22 years, Ray Bourque!
Ja, det är klassiskt. Gåshud.
Joe Sakic will come out to receive it as captain. The Stanley Cup winning Colorado Avalanche. And after 22 years, Raymond Bourque!
Jag håller på VHS hemma.
Ja, men också att de fick klara sig utan Foppa då. För att tidigare i slutspelet mot Los Angeles så skadade ju han sig så illa så han fick operera bort mjälten. Och missade resten av slutspelet såklart. Och det var ju att bli av med ett av sitt absolut främsta offensiva vapen. Ja, vapen överhuvudtaget.
Ja, precis. Men de hade ju sån fruktansvärd bredd. Det var ju, som du säger, som vi redan nämnt, innan lönetaxeran. När man kunde förfoga över Sakic och Hayduk och Tanguay och Drury och Rob Lake. Och det var Ray Bourque som du säger och det var Adam Foote.
Ja, och det var Patrick Roy i kassen.
Ja, inte minst. Som alltså vann sin tredje Conn Smythe mest genom tiden. Han är den enda som har tre Conn Smythe.
Ja. Otroligt. De var väl nästan ännu bättre när de vann 90, när var de vann
96.
96, ja. Eller det tycker man kanske för att Foppa var med då hela vägen. Ja. Ja, fast det är inte mycket att snacka. Och skillnaden mellan ettan är väl inte så jätte... De här lagen var ju så... fantastisk.
Ja, jag ska bara säga det om Bourque också, alltså i den sista finalen där. Det var ju Game 7 mot New Jersey.
Ja.
Alltså han ville ju verkligen vara på isen när slutsignalen går. Ja. När liksom han vill äntligen få vinna sin Stanley Cup. Så han var ju, det har ju Foppa berättat på vår resa, att han var ju på isen konstant. Alltså jag kollade upp hur mycket han spelade. Han spelade alltså en halvtimme i den matchen, 40 år gammal. Ja. Bourque, för att han så gärna ville vara med om det ögonblicket fullt ut.
Ja, han hade sagt, Foppa kom ju ut i båset på slutet där. De ledde så pass och de vågade tro att de skulle vinna nu. Då hade Bourque åkt förbi båset och sagt, nej, om det här ska skita sig så ska det vara mitt eget fel, inte någon annans.
Nej, precis. Ja, exakt. Precis så tänkte jag.
Och sen när sekunderna, sista minuten tickade ner, då åkte han bara omkring och grät på isen. Tårarna rann på honom, har Foppa berättat. Han stod och såg det ganska
22
enormt.
År i NHL.
Ja. 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 Ja, men etta har jag då ändå sagt så att Detroit Red Wings 2002 som vann året därpå. Och finns det något exempel på att det gick att göra vilka lag som helst innan lönetaket så är det väl nästan det. Som Lidas brukar säga när det där laget kom upp att vi hade en fjärde kedja med Igor Larionov, Luke Robitaille och Thomas Holmström.
Ja.
Då är det inte så svårt.
Hall of Fame-spelare i princip.
Ja. Och därutöver några av de bästa som har funnits i sin absoluta prime. Shanahan, Eisenman, Fedorov, Brett Hull hade de inne då också. Och så Lidas själv då, som vann Conn Smythe i detta sällskap.
Ja, precis. Av alla bra, liksom alla legendarer faktiskt, så var det
lite. Fredrik Olausson hade de fått in också, som är en underskattad svensk storback.
Precis, som har många, ligger högt upp på totala poängligan bland svenskar.
Ja.
Och så här, vi nämnde inte ens Kjellios och Duchesne, alltså inte Matt Duchesne utan Steve Duchesne. Och Dominik Hasek i kassen.
Ja.
Så att, ja, det, ja, jag tänkte på det. Om det här laget skulle sättas ihop i, alltså, i, om vi säger att de var i den åldern de är nu.
om de nu var i den åldern de var då, skulle de vinna.
Då skulle de vinna. Det tror jag att de skulle göra. Men liksom, skulle de få marknadsmässiga kontrakt, då skulle det här laget kosta 140 miljoner dollar. Typ.
Ja.
Alltså det är dubbelt så mycket vad lönetaket tål.
Ja.
Så, ja, det var klart att de vann. Och, alltså, de vann i grundserien med 16 poäng.
Då, nu och då.
Ja, men de mötte ju det här Super Colorado i konferensfinal med Foppa. Året efter att Colorado hade vunnit. Och de vann med 7-0 i Game 7.
Ja, men det var ju de här åren när alla serien mellan de där två lagen var så magiska drabbningar.
Inferno. Bland de bästa rivaliteterna man har sett i NHL-historien.
Ja. Ja, och där är vi. Och det är bara 19 då, som sagt. Vi hade kunnat få in ett 20 lag om en månad här, men nej, det blir inget mer.
Nej, det får vi. Vi får se om det blir om 3 månader.
Ja, vi får mata in. Ja, det där konstiga året 2020 när Montreal helt konstigt vann sin 25:e titel utan publik.
Ja, exakt. Det är många spelare har anmärkt på också, att det kommer alltid vara en asterisk förmodligen kring det här slutspelet, och då blir det inte samma glöd, samma tyngd.
Nej, jag tror det var det Alex Pietrangelo hade gått ut och sagt, att det är helt, det är, vi vill inte spela, det är inte på riktigt.
Nej. Men de här kupperna som det nu var i alla fall. Och,
ja, det var
underbart faktiskt, tycker jag, att minnas och blicka tillbaka lite på, minnas tillbaka på de här mästarlagen,
ja,
och jämföra dem mot varandra.
Ja, vi har mer att se tillbaka på framöver, vi återkommer såklart.
Ja, precis, vi har fått in en del spännande förslag på ämnen som garanterat kommer dyka upp efterhand, för vi får hitta på lite roliga saker här när det inte finns någon hockey att diskutera egentligen, någon aktuell hockey eller vad.
Nej.
Så att det blir det. Vi får se vad det blir nästa vecka helt enkelt.
Vi säger så tills dess, så hoppas vi ha lite mer klarhet i vad som kanske händer framöver då.
Ja, vi får se, men vi hoppas det. På återhörande.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.